det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Frågan är, kommer du in i den här podden med lika hög svansföring som William Meskelin?
Det är svårt att tro det utan att ha hört den.
Bra, då hälsar vi välkommen till Christian Järdler till Hemmaborgen.
Tack så mycket.
Du är den andra gästen som har kommit hit.
Det känns som att det borde varit fler, tycker jag, när jag hållit på ett tag.
Ja, men vi har ju satsat på det här lite, en hemmakänsla i den här borgen. Och då är det mest jag och Elena som har fikat.
Ja, okej. Okay.
Nu... Först var det ju tv-program och då satt vi hemma i Elenas kök och katten kom ofta på besök.
Har jag hört talas om,
ja. Ja, katten blev känd.
Ja.
Ja. Det är många som saknar katten.
Det är så.
Ja. Mm. Men nu är det, frågan är, kommer du in i den här podden med lika hög svansföring som William Meskelin?
Det är svårt att tro det utan att ha hört den.
Nej, precis. Ja. För han sa ju så här att jag förstår att ni valde mig.
Ja. vad ska jag svara på den? Jag är glad att vara här.
Ja, precis. Nej, men Williams, och jag håller med om det på något sätt. Jag har ju varit med om lite saker, sa William. Så jag förstår att ni valde mig.
Ja, men...
Det kanske stämmer in på dig också. Jämfört med en 18-åring...
Nej, men det stämmer ju såklart. Det bör man ju ha varit bara av att jag är 40 år gammal. Men det har jag väl framförallt i denna världen som jag antar att podden ska handla om, att det är fotboll.
Ja, precis. Vi kommer röra oss kring fotboll. Mm. Kanske lite utanför också, vem vet.
Gärna det.
Ja. För att våran podd är så att vi kommer gå igenom ett antal ämnen. Jag har haft lite problem med min skrivare, så jag har inte skrivit ut på papper nu, så vi kommer ändra lite, så jag kommer bara köra ämnena som jag har valt uppifrån och ner. Annars hade du fått valt dem.
För du gör det åt mig.
Ja, precis. Vi håller väl på ungefär i 45 minuter kanske. Kanske längre om jag har riktigt bra. Och sen så mynnar du ut i frågan, vad har du varit igenom för att ta dig hit?
Yes.
Vi börjar med lite så här fakta. Det är lite annan fakta, vet jag inte. Men åsikter. Mm. Lite snabba. Jag är nyfiken på, vad lyssnar du på? Vad är ett favoritband, har du det? Eller favoritartist?
Jag är ganska blandad. Jag skulle säga så att jag lyssnar mycket på musik efter tillfället. Är jag ute och springer så vill jag ha mer nattklubbsmusik. Står jag och lagar mat barfota så kan jag Peter Lemark. Men jag hävdar att världens bästa låt är Everybody's Chinchin med Keen.
Okej. Keen, var det de som var mellanlagt på Super Bowl? Nej, det var de andra.
Ja,
det var
jag inte jag svara på det heller.
Nej, jag tror jag underkänner frågan.
Det är bara att underkänna dina egna frågor.
Ja, om vi håller där. Ja. Du är ju ganska, vi har en andra fråga här. Du är ju ganska elegant, man har sett vid sidlinjen så är du ju ganska elegant. Men när du ska vara klär dig riktigt fin, och hur klär du då?
Nej, men jag är intresserad av kläder, absolut, och det bryr mig om vad jag har på mig, men ska jag klä mig fint för något speciellt så har jag gärna kostym. Jag tycker det är kul, helt enkelt, och det är också ett sätt för mig att när du pratar om sidlinjen, att känna att det är match, att jag också tar på mig kläder för att nu byter jag om för detta.
Precis. Idoler så här, utanför fotbollen. Har du någon förebild idol? Någon person du beundrar kanske?
Ingen direkt så som jag kan tänka på direkt. Jag har ju alltid tyckt att jag haft en väldigt bra uppväxt och mina föräldrar har varit förebilder på det sättet. Men Nej, idoler har jag väl inte skaffat mig mer än som pojke. Liksom så. Och, sen naturligtvis så tycker jag att det finns många ledare idag både inom fotbollsvärlden och utanför som är intressant och som jag gärna lyssnar på. Men nej, ingen direkt förebild så.
Mm. Mm. Kan du nämna någon ledare där?
Nej, men jag har på nära avstånd inom fotboll så tycker jag att Jens Gustafsson som nu är i Polen är en oerhört skicklig ledare och fotbollstränare, men framförallt är det hans ledarskap som jag tycker är det mest intressanta.
Mm. Jag förstår att han var en viktig del när du själv valde att bli tränare.
Mm. Jag tror jag nämnt det förr kanske också, det var han. Han tog hand om oss spelare på ett sätt som jag inte hade träffat på tidigare, som jag tyckte var ett sätt att hantera människor som inspirerade mig och som jag har haft lite som inspiration i mitt eget sätt att hitta mitt ledarskap.
Mm. Kan man beskriva det på något sätt? Vad var det som stack ut?
Nej, men jag tror det bästa sättet att beskriva det är att se människan bakom spelaren och att inte bara se spelaren eller maskinen som kommer in och ska bedriva träningen, utan att vara nära sina spelare, lära känna dem som människor och behandla dem därefter, för att de behöver olika. Vissa spelare mår väldigt bra med att prata mycket med dem. Vissa spelare slipper gärna tränaren i stor utsträckning, men jag tror att alla är beredda att göra lite mer för människor man tycker om. Och kan man hitta den balansen som ledare, att både för spelarna att tycka att jag är beredd att jobba för Christian för att jag tycker att han är bra, men också var väldigt tydlig med förväntningar och vem som är de som tar besluten, så tror jag att det är en väg som jag vill gå.
Mm. Bra, vi går vidare med de här snabba frågorna. Mer populärkultur, det är ju alltid intressant. Mm. Vad tittar du på för serier?
Vågar man säga det? Tredje säsongen av Exit har kommit. Den tittar jag på. Sen har jag ju en absolut ingen, långt ifrån en fantasykille eller så här egentligen. Men jag kan uppskatta kontrasten mellan mitt jobb som är ganska både ansträngande och tidsmässigt väldigt krävande. Och att ibland då få byta värld helt. Så att jag har ju sett den här Wheel of Time till exempel, som är ju en Sagan om ringen-variant typ. Men jag kan uppskatta det att bara få komma hem från efter en match eller efter en full träningsdag och sen få en timme där jag bara kommer in i en helt annan värld ett tag. Det kan jag tycka är skön avkoppling.
Mm. Och du nämnde Exit där också. Jag tänkte på den här, jag vet inte om du har sett de här klippen på Alfie Haaland på Stadio Bernabeu igår när han blev utkastad.
Nej, det har jag inte.
Nej, han typ kastar ju jordnötter typ på Real supportrar. Jag fick en väldigt sån här Exit-vibe. Det var ju han och några andra som framgångsrika norrmän som stod på VIP-läktaren och var allmänt osköna. Liksom. Sen till den grad att de blev eskorterade därifrån av säkerhetsvakter. Och Exit, och ni som inte vet, det är en serie som går på SVT Play om norska miljardärer. Alltså, i alla fall mångmiljonär i det ekonomiska systemet. Så.
Jo, men det kändes väl träffsäkert att de skulle kunna bli utkastade för att
det var in character.
Ja, precis.
De stod och gjorde fortfarande, när de blev bortförda av de här säkerhetsvakterna, så gör de fortfarande så små tecken och gör det så här med handen bakom örat väldigt oskönt. Alltså.
Ja, absolut, absolut. Och det är de. Men det finns någonting i det som är roligt att titta på.
Ja, jag följer den också. Ja. Den är hemsk. Mm. Vad bra. Jag brukar ställa sådana här första. Mm. Ditt första kontrakt.
Det var ju med Helsingborgs IF när jag var 17 år. Flyttade hemifrån in till Helsingborg för att spela HF. Så det var det jag skrev på ett kontrakt första gången.
Mm. Mm. Hur kändes det?
Såklart stort. Det är ett stort steg att ta, att mitt gymnasiet bryta upp och flytta hemifrån och byta stad och byta skola. Men jag kom också till ett Helsingborg som hade vunnit SM-guld och som skulle spela Champions League. Så HIF var ju just då Sveriges bästa klubb. Så att de ville ha mig då, och jag hade också precis tagit plats i juniorlandslaget där då. Så att det var speciellt och såklart stort, och ett stort steg och ett mål på vägen att bli fotbollsproff som jag hade haft sedan jag var liten kille.
Mm. Ja, för du hade ju redan en seniorkarriär då, eller vad man ska säga. Du hade valt att spela seniorfotboll, så kan man säga, innan dess.
Jo, men jag var ju ganska tidigt uppe i Ängelholms FFs A-lag då. Så jag spelade ju 2 säsonger innan jag kom väl in när jag var 15, och när jag var 16 så spelade jag i division 3. Men sen kände jag att jag behövde framförallt mer träning och bättre träning. Och mitt första år i Helsingborg var ju med U-laget, och sen flyttades upp ganska direkt.
Ditt första sommarjobb, har du haft något sånt?
Ja, det har jag. Jag har haft ett sommarjobb, vad jag minns. Och det var min morbror var bilhandlare. Och jag gjorde en vecka där och hjälpte till i rekonditioneringen. Så att tvätta lite bilar en vecka. Det är nog faktiskt det.
Okej. Ja. Du sålde inte bilar då?
Jag sålde inte bilar, nej. Men jag kan inte komma. Men det var någonstans på en högstadiesommar. Annars har jag ägnat min mesta tid åt att spela fotboll.
Första lägenhet då?
När jag flyttade till Helsingborg fick en etta på 47 kvadrat på Södra Stenboksgatan av HF. Så att där bodde jag i 2 år innan jag köpte min första lägenhet när jag var 20. Uppe på Tågaborg, som det heter, Helsingborg då.
Okej. Och eftersom du hade vad sa du, en farbror?
Det har jag också, men det var en morbror som
det
hade.
Det var morbror, ja. För jag tänkte just fråga, vad var din första bil?
Ja, det var min första bil var en Toyota Corolla från hans bilhandel, ja.
Det var det.
Ja, det var det. Ja,
bra kontakt.
Absolut.
Ja. Och sen den sista då, din första kärlek.
Ja, hur långt tillbaka ska man gå? Jag hade väl min första flickvän på hittepåstadiet, om man vill kalla det så, på mellanstadiet. Det är väl där.
Ja. Kommer du ihåg henne fortfarande?
Ja, men det gör
jag. Ja, fint.
Ja, jättefint.
Ja, vi kan gå vidare till de här frågorna då, som du hade fått, om inte min skrivare hade strejkat. Men vi börjar med, jag vet att du har pratat lite om det förut, men vi börjar med i Örebro då. Ditt förhållande, hur mycket örebroare har du hunnit bli på det här? Det är nästan exakt ett år.
Ja, men precis, jag tror det kom hit 22 april i fjol, så ett lite drygt ett år. Ja, det får väl andra bedöma egentligen. Jag tycker själv att jag kom på mig själv faktiskt att benämna det som att jag kör hem en gång när jag körde hit. Det är väl ett bevis på att man undermedvetet någonstans känner sig hemma här. Men det gör jag verkligen. Jag hade ingen större bild av Örebro mer än Bern Arena egentligen sen tidigare, eftersom jag har åkt hit och spelat många gånger men tagit bussen hem igen. På sin höjd gått en promenad och sett Vadköping. Det var väl det. Men efter att ha varit här nu och bott här så trivs jag väldigt bra. Jag tycker att här är lagom stort. Jag tycker att här är en levande innerstad. Jag tycker att det är ganska lätt att ta sig lite utanför till trevlig natur. Jag tycker att jag har blivit väl omhändertagen av människor både inom ÖSK och även utanför. Att jag trivs verkligen, verkligen här. Och jag trivs här.
Men det är ändå ett speciellt sätt att komma till en ny stad så här, i en ganska offentlig roll. Den tar ganska mycket tid, och sen har du även då en familj på ett annat ställe. Kan man skapa ett socialt liv på det sättet?
Jag tycker att jag har börjat få det lite här uppe nu. Jag är väl i snitt fem dagar i veckan här, och 2 i Växjö eller 6 här och 1 i Växjö. Så att jag bedriver mer av mitt liv här, och jag tycker faktiskt att jag känner det, att jag har folk att umgås med även utanför planen. Och sen har vi en härlig tränarstab, och jag har ett människor på kansliet som jag också tycker jättemycket om. Så att vi gör saker tillsammans även utanför, vilket jag uppskattar mycket, och känner att jag är inte bara här och sitter på Bern och kör hem, utan jag upplever det som att jag lever här uppe också.
Vad visar du upp när du liksom, ja, du är kanske främst familjen som kommer besök, eller har du andra vänner som kommer också?
Ja, men det har jag. Ikväll kommer Honken Andreas och ser Inter Milan. Jag har köpt lägenhet nu, så att det är kanske också en del av att jag känner mig ännu mer hemma, att nu har jag mitt eget ställe som jag har valt att köpa och trivs bra i, så att jag har min egen lägenhet. Och det är väl mest arbetskollegor. Sen så är jag ju en människa som tycker om att vara ute, både att vara ute och gå och röra mig ute. Jag går gärna på stan. Jag kan ibland ta datorn med mig från Bern för att jag behöver byta miljö, sätta mig på ett fik och jobba vidare, men bara för att komma ut bland folk. Och, så att jag gillar att vara ute.
Mm. Mm. Men om man kan prata om det här med familjen då, varför har du inte valt att flytta med familjen till hit?
Den största anledningen är ju att mina barn inte vill. Mina killar är 14 och 11. Det är en ålder där kompisar börjar bli ganska viktigt. Vi har flyttat mycket. Isak, min äldsta son, gick ju i 3 olika skolor innan han var 9. Och någonstans vill jag få uppleva själv att barndomskompisarna jag har kvar sedan Ängelholm, där jag bodde mina 17 första år, är ju killar som jag fortfarande har kontakt med, som jag fortfarande benämner som några av mina närmsta vänner, som jag fortfarande träffar. Inte så ofta längre, men ett par gånger om året, och då är det speciellt. Och jag vill någonstans att mina barn också ska få det, att någonstans är hemma. Och för dem har Växjö blivit hemma. Så att, därför är vi kvar. Jag bor på ett avstånd hit som jag tycker är rimligt. Jag kan ta mig hem om det är något speciellt, och jag kommer hem varje vecka. Och sen är det också så, vilket man liksom ödmjukt och ärligt ska säga, att det här är ju på många sätt en speciell bransch och en osäker bransch. Att flytta en familj och sälja eller hyra ut ett hus och byta skolor. Och så, det är ju ett ganska stort projekt för en familj. Och sen vet man hur detta kan vara. Det kan ta slut väldigt snabbt, och då har man en speciell situation då.
Mm. Mm. Bra, vi går vidare till nästa ämnesområde. Jag har kallat det verktygslådan. Vi tittar lite mer på säsongen som har varit hittills.
Ja.
Nu kommer ni till podden här med 2 raka segrar.
Mm.
Vad betyder det för arbetsron?
Det är inte så mycket för arbetsron, men det betyder ju mycket för alla som hejar på ÖSK såklart, men det betyder mycket för spelarna, som jag tycker har förtjänat bättre resultat än vi har fått tidigare. Och jag tycker att det är väldigt skönt, för att vi har gjort, tycker jag, hyfsade fotbollsmatcher rakt igenom. Och kuppen och träningsmatcherna gjorde att vi visade att vi har en högsta nivå som är hög. Som vi klart inte kommer nå varje match, men det har ju gett oss en tro på att vi kan slå alla lag i den här serien. Och jag tycker att vi var rättvist hade gjort det i någon av matcherna också, som vi inte fick utdelning i. Och nu när vi verkligen äntligen fick det, så är det lätt också att, tycker jag, titta tillbaka och se att vi har många delar i vårt spel som är bra. Vi har absolut brister kvar och mycket att lära, men vi är på en nivå där om vi träffar rätt så kan vi slå alla lag. Och det blir tydligt för killarna nu när vi väl får utdelning, att ja, men gör vi 3 mål på AFC så är den matchen färdig. Och sen kan vi även plocka fram en sån mentalitet att gå av planen i Skövde och har vunnit 54% av alla dueller, vilket var någonting som jag pratade väldigt mycket om i veckan, och sen kämpat oss till en 2-1-seger på med lite marginaler med den gången, men ändå tagit de 3 poängen där nere, vilket var jätteskönt.
Mm. Ja, när man tittar på AFC-matchen så är det inte ett dugg överraskande att ni kan vinna en sån match, tycker jag, när AFC bjuder på det de gör och ni får utdelning snabbt. Då tror jag att ni skulle kunna slå väldigt många lag. Men det var mer överraskande att ni kunde bryta fram den här segern i Skövde, tycker jag. I alla fall enligt mig då.
Mm. Ja, men det är 2 helt olika typer av matcher. Det är det som är så fantastiskt med fotboll också. Att det är ju, varje match är unik och det är olika förutsättningar varje gång. Och det här var en match där jag såg mitt citat i tidningen, vilket jag står för, att man spelar 29 matcher också, har man Skövde borta. Det är en oerhört speciell fotbollsmatch på många sätt. Men jag håller med, det är kanske inte den typen av vinst som vi ser ut att kunna ta. Kanske den gruppen vi har byggt, att man ska kunna lägga det ambitiösa passningsspelet åt sidan och inse att man kan inte pressa så högt, för att 4 meter upp i luften kan ingen vinna en boll, utan den kommer gå över oss ändå. Så att spelat på ett lite annorlunda sätt i just den matchen och lösa det och vinna, vilket jag är jätteglad för.
Mm. Mm. Ja, för det är därifrån rubriken kommer, det här med verktygslådan. Ni har ju definitivt en verktygslåda som passar matcher som mot AFC.
Mm.
Hur skulle du säga är status på den resten av av verktygen i den där verktygslådan just i sådana matcher som mot Skövde och ja, framåt andra typer också.
Nej, men jag tycker att vi står rustade för att klara egentligen alla typer av matcher mer eller mindre såklart. Men varje match innehåller ju delar där du försöker hitta svaghet hos motståndarna och du försöker förbereda dig för styrkor. Och det som vi inte har i verktygslådan är kanske att bredden på truppen storleksmässigt, numerärmässigt eller egenskapsmässigt är inte så bred, utan den liknar varandra till ganska stor del. Så att jag kan inte i en sån här match mot Skövde välja att sätta in tre spelare till som är 1,85 långa och duellspelare, utan jag får spela med de vi har. Men var väldigt tydlig i mitt ledarskap, vad jag förväntar mig av dem och vad vi ser framför oss komma i den här matchen. Och då får man lägga all egen fåfänga åt sidan, både som ledare och lägga bort all prestige som spelare och tro att vi ska kunna göra någonting eget på den här planen och denna matchen, utan då får vi förhålla oss till det, acceptera vad vi än gör så kommer Skövde att göra så här, och det kan vi till vissa delar inte stoppa, utan då får vi ta matchen som den är. Och det tycker jag att vi gjorde på ett väldigt ödmjukt och bra sätt.
Hade ni vunnit borta mot Skövde för en månad sedan?
Det är alltid jättesvårt att säga, men det tror jag absolut att vi har kunnat göra.
Men jag menar, det jag far efter är just de här lärdomarna man drar under en säsong. Och du pratar om ödmjukhet som både ska finnas hos dig och spelarna. Och det kanske är en viktig insikt då, framåt.
Ja, men det är det. Och det, men den, för min egen del så tycker jag att jag... Det tycker jag är en del att, som jag har som tränare och som ledare. Sagt innan också, men jag tycker att jag bevisar det under fjolårshösten där jag spelade en fotboll som inte var någonting som jag egentligen ville visa upp, men som jag bedömde var den största sannolikheten för att vinna. Och det handlade om en längre period, och var det mer över en 10-matchersperiod där jag kände att det här behöver göra över den här perioden. Nu var detta en match i sig där jag kände att det här kommer vara andra värden som avgör idag. Och den ödmjukheten, den måste ingå. Fotboll är ju en sport där du ska spela 30 matcher och du kan inte toppa dig som i simhopp till en tävling varje år, utan du ska spela vecka ut och vecka in, och vill du vara med på slutet så måste du vinna på vägen. Och då får du ta matcherna som de är och försöka hitta bästa möjliga ingång.
Örgryter de närmast. Jag som har följt laget väldigt många år, jag har en känsla av att det är just de här matcherna som ÖSK brukar förlora. Man vinner liksom två och lägger upp en matchboll för sig själv för att ta sig. Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit just den där texten, att om ÖSK vinner på då är de i toppen av, då är allsvenskan oftast då. Men ja, det är väl ett berg värt att klättra över.
Ja, du kan historien bättre än mig såklart. Så att, och jag litar på att du kan det, så säger du att det är så har det säkert varit så. Men jag säger till det som vi gör, det vi gör tillsammans. Och jag tror vi har goda möjligheter att slå Örgryte.
Bra. Jag tänkte att vi kanske skulle gå vidare till vad läsarna har varit nyfikna på. Gräver fram det här. Där Örebro frågar till Järdler, hur ska vi kunna locka mer publik till Bern Arena? Hur ska fotbollen bli attraktiv genom arbetssättet han har?
Det är ju såklart en oerhört subjektiv fråga vilken fotboll man tycker är bra. Men i regel så gillar ju människor mycket mål, och man gillar att det är fart i spelet. Och så. Sen finns det ju massa andra värden med att locka folk till Bern Arena med ett bättre matcharrangemang och grejerna runt om själva fotbollsmatchen. Men det jag kan påverka så tycker jag det är en del av mitt uppdrag att spela en fotboll som man vill gå och titta på. Jag tycker det är jätteviktigt, och jag har uttryckt mig som att jag vill att vi ska spela en fotboll som örebroarna kan identifiera sig med, att det här vill jag vara en del av. Det här tycker jag att jag kan känna mig stolt över. Det handlar om för mig att spela en offensiv fotboll där vi vill ha bollen, där vi vill spela framåt, där vi vill göra så mycket mål som möjligt såklart. Sen är ju människor också sådana att vinnare vill man ju umgås med. Man vill vara kring vinnare. Så att det absolut viktigaste är såklart att vi vinner matcher, för då kommer det komma mer människor. Är man i den änden av tabellen så blir det också mer spännande att följa. Och så att resultat före allting annat. Men sen också att man tycker att det är kul att gå dit för att man gillar fotbollen. Och det tror jag att fler vill ha det en snabb och intensiv fotboll.
Ja, det mynnar lite ut i Berras fråga här. Där innan serien startade ville han då du att ÖSK skulle vara det mest intensiva laget i Superettan. Hur tycker du att det går med det?
Det går, det tycker jag i många delar går ganska bra. Statistiskt sett så visar det att det går bra. De två punkterna vi mäter i det defensiva som då innefattar pressspel framförallt som jag tror att han menar, men jag tänker också att han menar djupledslöp och fartspelet framåt, för det pratar vi själva om när vi menar intensitet, att det går snabbt framåt också. Men det är som sagt, facit visar att vi är ett av de bästa lagen på det. Jag kan inte säga exakt vilken position vi har just nu, men vi är där. Sen är också samma sak, matcher är olika. Man kan ha vilja att vara oerhört intensiv i sitt pressspel, men det är inte möjligt, för att möter du ett lag som inte passar till varandra så bjuder de inte på någon chans att ta bollen, och kan du inte vara. Jag sa ju precis att vi var i Skövde och det är oerhört svårt att vara väldigt intensivt försvarsspel mot Skövde, för att alla insparkar landar på din planhalva, och går en passning till en mittback så kommer han att sätta den över på egen plan, nästa planhalva, då oavsett om vi springer upp och pressar allt vad vi kan så får vi inte tag på bollen för den går över oss. Så att man har motståndare också, vilket är väldigt viktigt, för någon har kommit till mig någon gång och sagt att det här var ju inte något pressspel alls. Nej, men det går liksom inte att pressa den här typen av fotboll.
Och sen är det ett gäng med frågor här om olika, ganska mycket om anfallet. Vi har någon fråga om anfallet. Ja, Magnus Johansson på Twitter säger så här: anfallarna, vi har två väldigt unga anfallare. Jag tycker att det är fel att de ska ha sån press på sig att prestera i Superettan. Noels kontrakt går ut och Fisik är bara inlånad. Han tycker att ni behöver få in en eller två etablerade anfallare för att kunna gå upp i Allsvenskan. Och jag låter dig svara. Jag får ofta den här frågan också. Så jag nästan säger att jag går i så här svarsmål också. Men nu är du ju här.
Rent åldersmässigt så intresserade mig inte så mycket att vi måste ha någon äldre forward. Jag gick in i säsongen med en äldre, med Erik som var här då, och med Noel. Noel visade under försäsongen, tycker jag, att han håller som första forward, och det i liksom totalen att vi vill bygga om och vi vill satsa på yngre spelare, vi vill ha en annan dynamik i truppen, så var det ett ganska enkelt val att använda Noel. Sen här var ju, som sagt, Erik var ju kvar här länge, och det var ju planen att Erik skulle konkurrera med Noel hela vägen ut, beroende på att de har ganska olika egenskaper och olika erfarenheter och kunna komplettera varandra i olika matchsituationer. Sen blev det så att Erik inte ville vara kvar, och vi kände att dels har jag i grunden inte någon större intresse av att ha en människa här som inte vill vara här. Dels så vet alla om också att ÖSKs ekonomi är inte så bra som den har varit, och det fanns en möjlighet där att spara in pengar på en spelare som vi kände inte låg längst fram, som vi kanske inte skulle använda så mycket. Så det var ganska enkelt när Erik själv ville lämna, och den möjligheten fanns. Så att, men det var också så att Erik lämnade ju sent, så att ta in någon ny forward då fanns inte någon större möjlighet till. Så att det är en position där jag håller med, där vi känner oss lite tunna, och vi är medvetna om det och jobbar på det efter de förutsättningar som vi har.
Ja, vi återkommer lite kring det där. Ja, vi kan ju låta i och för sig Alexander Strid ställa den frågan. Om ni nu skulle göra någon förändring i anfallet, om vi ska stuka upp, säger han. Jag vet inte om...
Det är inte skånskt i alla fall.
Nej, stuka upp, jag vet inte fan om det är engelska eller närkinska heller. Men det kan ju vara ett felstavning också. Men vi låter det vara och frågar, vilken profil skulle du då önska?
Då pratar vi forwards. Anfall. Ja, det gör vi. Ja. Jag vill ha en... alltså Noel har många av de egenskaperna jag har. Det är därför han är här och spelar. Och Adi börjar närma sig en del av dem. Jag vill ha en forward som defensivt kan starta ett bra pressspel, som defensivt kan vara där aggressivt och ta tillbaka en boll när vi tappar den, och starta samma sak där, starta återtaget för laget. Sen vill jag ha offensiva egenskaper, att man är vass i djupled, att man har en hastighet att kunna ta sig in i straffområdet före motståndarna, att man har ett avslut i sig, men också att man gärna kan droppa ner, kan få bollen på fötter, behålla den, kan kombinera. För att vi bygger mycket av vårt spel på, på att både ha variation med ett ganska direkt, tidigt och snabbt djupledsspel. Men också att, som jag hoppas de flesta har sett, att passa oss fram och spela både mycket och kombinera oss fram. Och då behövs det att forwarden också är trygg i att få in den på fötterna, kunna sätta upp nästa spelare, kunna skarva till någon löp och så vidare.
Och sen är det då, det mynnar kanske också ut i det här med kontraktsläget. Där har du ju Adi Fisic som har kontrakt bara ett par månader till.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Och sen så har du Noel då, vars kontrakt går ut efter säsongen. Jag tror att han, vad jag hör, så kan han skriva på redan nu. Oftast är det ju i slutet av juni, men jag tror att han kan göra det redan nu. Och sen då Jake Larsson, vars kontrakt också går ut.
Stämmer.
Precis, då är det tre offensiva spelare där. Och sen finns det ju också Nasir Omoro som också har ett kontrakt som går ut. Hur hanterar du det i det här läget?
Att vi är medvetna om det. Att vi i bakom det här jobbar såklart med scenarion och med att förbereda skugglag, som vi kallar det, för att om den här spelaren säljs eller om den här spelaren lämnar, eller vi redan vet att den här spelaren kommer vi kanske inte att förlänga med, så är ju det stora arbetet att kartlägga vad vi vill agera på då. Så att det gör vi ju. Sen hoppas jag att de spelarna som du nämnde är kvar här. Det är spelare som jag gärna jobbar med. Men den här branschen är som föränderlig, och det kan svänga på en kvart, på en kväll, att det händer någonting, så att man vet aldrig. Men vi jobbar ju för att vara så proaktiva vi kan. Att veta vad som skulle kunna vara möjligt för oss att agera på utifrån vår ram, både ekonomiskt och divisionstillhörighet och så vidare.
Hur mycket är... Ja, om man har jättemycket pengar så förstår jag, då är det mesta möjligt. Men, ja. Men i den situation ni är i nu, ÖSK, vad känner du att ni har för möjligheter att just förlänga kontrakt?
Förlänga kontrakt, så då är ju en spelare redan här, och då kommer det andra parametrar in. Det kan ju vara som sagt trivsel, en känsla av förtroende hos tränare. Det kan vara tryggheten i det. Man kan känna sig ganska säker på speltid om man fortsätter att prestera och så vidare. Så där, när spelaren väl är här, så har vi mer än de ekonomiska värdena. När man ska värva en spelare, såklart, om man tävlar med andra, så tror jag att vi står oss bra i Superettan. Men kommer en allsvensk klubb in och vill ha samma spelare som oss, så... och spelaren väljer på ekonomi, så kommer vi nog inte kunna matcha. Men jag känner att spelare som jag pratar med vintras och så här, att namnet Örebro SK fortfarande är starkt. Känslan av att Örebro SK under en framtid kommer att gå tillbaka till allsvenskan är ganska trovärdigt i mångas öron. Och många ser det som, vilket mall rätt, det är en av Sveriges 10 största klubbar historiskt. Så att det ska man se det som. Och det finns där, det finns en styrka i det namnet. Men det, som sagt, det är, när vi pratar om deras jobb och när vi pratar om deras inkomst och lön, så är det klart att många spelare har det som en viktig del i ett avtal. Och då är vi på den nivån där vi är just nu.
Om man tar konkret Nord Milleskogs kontrakt, vad är status?
Status är att, som du sa, Noel har ett utgående avtal, och där är vi idag.
Tror du att Nord Milleskog spelar i ÖSK i höst?
Ja, det tror jag.
Så ni känner er inte tvingade att sälja för att få ut någonting av honom ekonomiskt?
Tvingade är vi ju inte, och det är ju en värdering som sportråd och till sist styrelse får ta om man tycker att det är rätt väg att gå. Det så hamnar man alltid när man inte har, när man har ett utgående avtal på en spelare som man trivs med, så hamnar man ju alltid i den sitsen att hur stor betydelse har spelaren för laget och lagets resultat och prestation under den tiden som är kvar, och väger det tyngre än de eventuella pengar man kan få. Och vad man då har för beredskap och vad man har för alternativ och vad man känner sig trygg i att ersättaren kan prestera. Så att det är en ganska delikat fråga när det kommer till det. Men den ligger också, säg så här, att den ligger under min rekommendation men inte under mitt beslut.
Mm. Mm. Om ni, vad ni har för möjligheter att erbjuda.
Ja, men precis.
Mm. Mm. Bra. Just det där med spelare som har, det är Tony som är nyfiken på, spelare som har kontrakt som går ut nästa år då. Och det är ju också ett gäng.
Efter 2024 då?
Men, ja, men, precis. Mm. Det är väl Samuel Dahl och Lucas Limon nämner Tony här. Mm. Och jag tror att han har rätt i det.
Mm. Det har han.
Mm. Och han säger så här, det är dags nu om man inte vill hamna i samma sitt som med Noel.
Ja, det är i alla fall dags efter. Jag tycker inte det är dags nu, men det under hösten så är det ju diskussioner som kan börja tas, såklart. Det kommer det här sommarfönstret med spelare som har 1,5 år kvar. Det är ingen brådska så, men under hösten absolut så är det ju när vi tittar över framtiden spelare som ska startas diskussioner med.
Mm. Mm. Ja, allting handlar väl egentligen ganska mycket om ekonomi här. Alltså om man har en spelare som man har under kontrakt och vill bli av med, så är det inte så lätt om man inte har pengar, för det kostar pengar att bli av med en sån spelare om man inte kan hitta en köpare då. Och även såna här saker. Jag antar att hade du chansen att förlänga med, lägga ett fett anbud på Samuel Dahl nu, så skulle du göra det om du kunde.
Precis, så är det ju. Det är ganska enkelt att sitta och säga att det är klubben som har misslyckats eller klubben har inte kunnat lösa det, men det handlar ju väldigt mycket om vad spelaren vill, såklart, och mest vad spelaren vill, och det finns rådgivare det som har någon plan för spelaren, det finns spelaren själv med sin önskan, och jag tror att ÖSK säkert många gånger, utan att veta nu, men eftersom någon skrev att vi skulle hamna i samma sits igen, så att ÖSK har säkert många gånger försökt att behålla spelaren, men spelaren väljer att, vilket man också får acceptera, klart får acceptera, men också kan förstå att spelarna vill ha sina dörrar öppna, man känner själv att det går bra och det finns intresse kring en, så är det ju många som väljer det oavsett, och har man då inte, som precis som du säger, en väldigt stor plånbok att övertyga med, så är det svårt ibland. Men du har helt rätt att Samuel Dahl är ju en spelare som jag tror har en stor framtid.
Bra, jag tror att vi är skapligt nöjda med de här läsarfrågorna och går vidare då. Och det är ganska sömlöst faktiskt in på scouting.
Mm.
Du har ju varit inne på det. Hur fungerar ÖSKs scouting nu?
Ja, den fungerar hyfsat. Vi skulle behöva ha en lite större organisation för att kunna täcka mer. Vi delar den på oss, vi som jobbar. Så att vi gör så gott vi kan utifrån de resurserna vi har. Men vi har i alla fall satt upp en tydlig struktur utifrån hur vi vill jobba. Vi har skapat en tydlig mall i hur vi vill bygga truppen. Struktur i det med att kategorisera spelare på ett klokt sätt, tycker vi. Och för att med syftet och med målsättningen att kunna ligga så långt före vi kan. Och långt fram i tiden när vi blir större och blir bättre, så vill jag ju vara så pass långt fram att vi blir en säljande klubb, och redan innan vi säljer en spelare så har ersättaren varit här ett halvår eller så. Men där är vi absolut inte nu, men det är målsättningen. Men vi har börjat i alla fall att skapa en tydlig bild, en tydlig struktur och ett tydligt arbetssätt i hur vi vill göra. Och där vi är just nu, för att vara konkret på frågan, är att vi prioriterar att försöka hitta spelare med de egenskaperna vi vill ha, för att ersätta de spelarna som vi antingen vet vi kommer bli av med eller som vi kan tänka oss troligtvis skulle kunna bli av med.
Mm. Mm. Hur gör ni då? Letar ni i databaser eller går ni på tips eller egen erfarenhet?
Ja, men det är en mix av det. Databas använder vi alltid utifrån att få statistik, och du får skadehistorik och du får antal matcher, men ut och spelar det där. Sen databas även i förhållande till att vi kan ta fram klipp och vi kan se matcher. Sen är det superviktigt för mig att det är rätt människor som kommer hit. Så att jag kommer aldrig ta en spelare utan att ha träffat honom innan och pratat med honom innan och försökt känna vilken kille det här är. Det är av yttersta vikt. Så att där har du en scouting i referenser, i tidigare medspelare, tidigare tränare och det personliga mötet som är viktigt. Och jag, för mig som ledare så känner jag att det är av yttersta vikt för mig, och jag brukar hittills i alla fall ha lyckats läsa de flesta människor som jag har valt.
Mm. Har ÖSK scouter på något sätt? Fungerar det så?
Vi har support med det, kan man säga. Men vi har inte som vissa eller större klubbar har heltidsanställda scouter som jobbar bara för oss, det har vi inte.
Hur menar du då med support?
Nej, men att man kan ta nytta av varandra, att man kan samarbeta lite med andra tränare som jag känner, som i sin tur har tillgång till en scout på ett sätt. Så att vi jobbar nog, tycker jag, på ett klokt sätt utifrån de resurserna vi har.
Mm. Mm. Jag tror förresten att jag glömde bort en fråga som jag kan ställa nu utan att ta. Jag kanske inte ska ta äran för den när det är någon annan som har ställt den från början. Det är Kuban som frågar vad gäller för syn på samarbeten mellan Degerfors och Forward, som det presenterades idag, att Degerfors och Forward har ingått ett samarbete. Han undrar om inte att ÖSK skulle ha ett sånt avtal med Forward eller andra Örebroklubbar.
Min åsikt om det?
Jag vet inte om du får jättegärna ett åsikt om just samarbete mellan Degerfors och Forward, men jag tänker på kanske mer av nätverket med den lokala klubben.
Ja, jag såg den nyheten på väg hit, att de hade gjort det. Det är en del som jag tycker är som är lite eftersatt här. Vilka anledningar vet jag inte, så kan jag inte gå in på det egentligen, men jag upplever som ny i stan att det är inte självklart att man som ung spelare i Örebro vill spela ÖSK, vilket jag har tyckt att när jag har både bott i Helsingborg och har bott i Malmö, så att spelar du i Kuradal eller i Olympic eller i Bunkefloss så vill du inget annat än att spela Malmö FF. Men jag tycker inte att upplever inte att det finns här på samma sätt, vilket jag tycker är synd, tråkigt och någonting som jag absolut vill vara med och försöka medverka till att det blir mer åt det hållet. Sen beslut som är tagna kring personer som har jobbat med det här innan på båda sidor, alla klubbar, det kan jag inte uttala mig om. Jag tror säkert att det har funnits goda ambitioner att få till det, men jag ser väl att det inte har lyckats fullt ut. Men det är ju en del som jag, som ny och som lite nollställd, som inte bär på någon historia, det är en ny tränare som ingen i någon lokal klubb kan ha en åsikt om egentligen. Om jag tar kontakt och gör detta på ett snyggt sätt och visar välvilja, så tror jag nog att jag kan i alla fall starta upp och influera någonting som kan bli bättre. För att naturligtvis så vill vi att alla duktiga spelare i Karlslund eller i Forward eller i Örebro Syrianska ska vilja spela på Bern Arena.
Mm. Är det någonting ni har kommit igång och jobba med?
Ja, men vi är medvetna om det, och vi har satt igång arbete, och det gäller både mig och det gäller även sportgrupperna och även Jonas och Lars som är involverade i detta.
Mm. Mm. Du har ju svarat delvis kanske på det, men hur skulle scoutingen i ÖSK se ut när det fungerar optimalt då, enligt dig, utifrån realistiska förutsättningar?
Ja, realistiska förutsättningar, precis. Men det är väl ingen liksom för utopi på något sätt att man ska kunna ha en heltidsanställd person som bara jobbar med scouting och rekrytering. Om man sen innefattar även, de större har ju det både till A-laget och skiljer på det till akademin också. Det kanske är det går långt fram. Men att en person som hade jobbat tätt med mig utifrån kravspecifikation och som sagt inom vår struktur som jobbade med det hade varit väldigt bra, och jag tror inte att det kanske är så väldigt långt fram i tiden, men det är absolut en ambition att komma dit.
Bra. Vi går vidare till nästa ämne som handlar mer om hur man mår. Det kom en undersökning förra veckan eller två veckor sedan som visar då att 27% av tränarna i svensk elitfotboll uppvisar depressionssymptom. 23 av juniorspelarna gör det. 18% av seniorspelarna. Det finns rätt så utbredd ångest och utmattning. Hur jobbar ÖSK med de här frågorna nu? Eller vi ställer om den. Hur jobbar du som tränare med, i truppen med de här välmåendet?
Ja, men jag tror, det är ju grunden för hela mitt ledarskap att ta hand om människan och se killarna. Och jag tror att när jag jobbar på det sättet och försöker vara där för dem alltid, så behöver du inte aktivt starta möten eller hålla i speciella träffar för att prata om det här. Utan jag hoppas att jag är så pass nära dem att jag skulle märka om de inte mår bra. Och jag försöker att vid varje träning, du som ser det ibland som är där, för att sitta på en boll med någon spelare och ta minuter med alla. Det är mitt sätt att jobba, och då tror jag att jag skulle, hoppas jag, fånga upp mycket av det. Så att jag vill känna spelarna bakom. Rent konkret har vi också tidigare, under fjolåret hade vi ju en psykolog kopplad till oss som var hos oss med jämna mellanrum. Tyvärr flyttade hon från stan, så att hon är inte kvar. Sen är jag i grunden inte så där positiv till att det ska vara påtvingat för någon spelare eller någon individ att behöva det. Men jag tycker det är jättebra att möjligheten fanns. Och jag tror att vi är på väg att hitta den möjligheten igen för individuella som känner att man har det behovet. Men det är ju en tuff brand för tränare och för spelare, för vi som lever i det. Och sen sociala medier kom och det blev så oerhört lättillgängligt att tycka och ha en åsikt om allt och få faktiskt den publicerad och sedd, så har det ju spårat ur helt, och det är verkligen inte hälsosamt för någon, och med min unga trupp med killar i 20-årsåldern som ska behöva läsa, vilket jag hoppas att de ofta inte gör, men de kommentarer att man kan sitta i en, du kan sitta i en etta i Kiruna och kommentera oss vad fan du vill nu, anonymt. Jag tycker det är för jäkligt att det är möjligt. Men tyvärr har vi det så, och det tror jag kan vara tufft ibland för många.
Mm. Mm. Är det främst pressen utifrån som gör att människor då i elitfotbollen, både spelare och tränare, mår dåligt?
Ja, men det tror jag nog faktiskt. Jag skulle säga att många, eller vi som är på den här nivån, har ju en tävlingsinstinkt såklart, och är ju människor som vill vinna och som vill tävla, för annars tar du det inte hela vägen upp hit till Superettan eller Allsvenskan. Men därefter, så den tävlingen mot dig själv och de kraven du har på dig själv tror jag för många är stora, men jag tror det som får det här bägaren att rinna över, det som gör att man mår psykiskt dåligt ändå, som den här undersökningen visar, tror jag absolut trycket utifrån, att den här branschen är så skoningslös, den är otroligt svart eller vit, den är resultatbaserad ut i ytterlighet, och det är så väldigt ofta. Det är ju varje vecka egentligen en vd på ett stort börsbolag för att ta skit, och en kvartalsrapport är dålig, men sen har han ett halvår på sig till nästa, och här ska man ut om 4, 5 eller 6 dagar igen. Så att det är tufft, och du har den direkta kontakten med människor, man är synlig, blir lite offentlig såklart i en stad av den här storleken. Så att jag tror att det är det yttre trycket och den här otroliga direktheten, närheten och det svart och vita som gör att det blir tufft för många.
Mm. Mm. Ja, proffsfotboll är ganska ungt i Sverige. Det är en ung företeelse. Det tänker man inte riktigt på längre. Relativt sett 20-25 år, någonting gittande. Det var väl runt millennieskiftet tidigare.
Mitten 90, slutet av 90-talet tror jag.
Ja, precis.
Som anställda spelare som jobbade med fotboll helt enkelt.
Precis, och jag uttryckte så på något sätt att det kanske var lättare att ha ett perspektiv på det man höll på med om man på eftermiddagen eller på dagen jobbade som brandman och räddade en katt i ett träd. Och sen, då var det lättare att ha ett perspektiv till det man... Nu känns det som att många spelare ibland då nästan ser varje situation som avgörande för sin framtid. Det är som man ser sig, man skulle kanske kunna likna det med att man ser sig själv som en aktie som går upp och ner på en spelarmarknad. Det som påverkar, det är om du slår ett dåligt inlägg. Då går aktien ner. Om du gör ett stort misstag eller om du gör 2 mål, då går aktien upp. Och om man ser på sig själv på det sättet.
Jag tror du är inne på någonting som säkert träffar ganska bra på en del. Svårt för mig att svara på så, men går jag till mig själv så tror jag att alla tränare som spelare behöver ha balans i sitt liv och i balans i sitt känsloliv och hur man lever. För att skulle jag liksom hänga uppe i trädkronorna i parken och tycka att jag var bästa tränare någonsin, att vi slår Skövde borta med 2-1 och sen så när vi förlorar med Brage hemma mot 2-0 så gräver jag ner mig, vill aldrig mer visa mig. Det blir väldigt ohälsosamt och så klarar man inte av att leva. Utan jag tror att man får bestämma sig för vem man vill vara, vad man vill göra, och sen får man behålla den riktningen. Och jag, klart att jag gläds när vi vinner och jag tycker det är skitjobbigt när vi förlorar, men det rinner av mig på båda hållen. Och framförallt så går jag till jobbet dagen efter, gör exakt samma jobb och behåller min riktning och behåller lagets riktning och vår riktning som förening, oavsett om vi har vunnit eller förlorat. För mig är det nog det enda sättet att trivas med detta över tid. Att jag vet vad jag vill, jag vet vad jag står för, jag vet vad jag vill göra, och jag låter inte ett stolpe ut eller en stolpe in ändra på det.
Vi kan var på väg mot den här sista frågan. Men,
just det.
Men om vi... Du har ju en del egna erfarenheter vad jag förstår utifrån det här med att inte må så bra. Jag tänker på den här skallskadan du råkade ut för 2006. Mm. Och jag läste en intervju med dig, jag tror det var Halmstad BK:s hemsida, där du talar om beslutet att sluta. Mm. Där du pratar om att du inte mådde så bra. Mm. Hur ser du på det nu?
Jag fick ju en svår skada i ett känsligt läge av karriären egentligen. Jag var ju proffs utomlands och spelade i Turkiet. Flyttade hem till Malmö FF med målsättningen att ta ett SM-guld och sen flytta ut i Europa igen. Och jag hade inte spelat, ska jag vara tydlig med, men jag hade väldigt stor chans att vara med i VM-truppen 2006 bakom Erik Edman. Och var väl egentligen på toppen av min karriär där som 24-åring. Men fick en rejäl ansiktsskada. Jag krossade ju mitt ansikte egentligen. Okbenet krossades och käken bröts och hjärnskakning och allt. Så att jag var ju borta, fick ett stort hack i karriären. Jag var borta många månader det året och stort hack i karriären som sagt. Och sen var det någonting som också gjorde påmint sig senare i min karriär, att den här huvudvärken som kom från den här hjärnskakningen kom tillbaka. Så 2011 så hade jag huvudvärk varje dag i 5 månader. Jag vaknade med huvudvärk varje dag i 5 månader och till sist så kunde jag inte vara med och spela längre. Det sammanföll också lite med att jag hade fått ett ännu större intresse kring att vara tränare. Det måste sägas om man pratar om det här, att jag redan som 25-åring började gå tränarutbildningar för att jag ville bli tränare. Jag var redan då bestämd för att jag kom bli tränare. Så att jag läste ledarskap på universitetet och tog tränarutbildningar för att bli tränare sen. Och naturligtvis när jag hade de problemen så blev ju känslan av att det kanske är dags att sluta tydligare. Men jag tog mig tillbaka, jag spelade hela 2012. Och när 2013 kom så kände jag att jag var färdig. Så att jag lade inte av på grund av huvudskadan, men den var absolut någonting som vägde in och som gjorde att jag kanske spelade något år kortare än jag hade gjort. Men det var ju egentligen viljan av att önskan att ställa mig på andra sidan linjen och bli tränare som avgjorde att jag slutade redan när jag var 31.
Du sa någonting då om att du inte kände att du var en tillräckligt bra pappa.
Under den huvudvärksperioden så var jag inte det. Det är jobbigt att ha huvudvärk dygnet runt i 5 månader. Man blir påverkad av det i sitt humör. Det tror jag nog alla skulle bli. Liksom det är en lång period att inte bli av med det.
Den insikten, är det någonting som kan hjälpa dig i just ditt ledarskap?
Jag tror allt man går igenom som är jobbigt är kan få en positiv påverkan på ens framtida liv och en förståelse och en empati som jag tror kan öka. Så att kan absolut vara så. Sen har jag haft en lång karriär inom det här och vunnit och förlorat och varit frisk och varit skadad. Man väver ihop sina erfarenheter, tror jag, på ett bra sätt och därifrån skapar den ledare man vill vara.
Ja, det känns som att vi har klampat in på den här sista frågan kanske lite grann. Men jag ställer den ändå. Vad har du varit igenom för att ta dig hit?
Jag skulle säga två delar. Jag är ju här för att jag är fotbollstränare. Annars hade jag aldrig kommit till Örebro. Så att vi måste ju Vi måste ju prata om fotboll såklart. Och jag tror man ska börja där att jag... Som ganska ovanligt är att när man som 24-åring på toppen av sin karriär bestämmer sig för att ja, men jag redan nu för att jag ska utbilda mig för att bli tränare. 10 år senare kanske tänkt egentligen då. Så att jag har väl gått igenom en väldigt, väldigt målmedveten process parallellt med att spela fotboll och vara den bästa jag kunde på planen medan samtidigt utforska mina möjligheter att bli ledare och plugga. Jag har tränat damlag i division 3 fast jag fortfarande spelar i Allsvenskan. Gjorde det parallellt för att, målmedvetet arbete tillsammans med naturligtvis en vilja att ge mig själv de bästa förutsättningarna att vara beredd liksom att flytta, att ta chanser när de kommer och förstå att man får ingenting gratis och man måste ta möjligheterna när de finns. Och sen också så att man stöter på mycket, mycket människor under en karriär, man stöter på människor alltid och jag har alltid velat ge ett gott intryck och velat vara en trevlig kille och det tror jag i det här fallet att Axel Kjell hade känt när vi hade träffats på matcher och pratat fotboll så att jag kan inte säga att vad jag har gått igenom för att vara här utan att nämna honom, för det är han som ringde mig och sa att nu vill jag att du kommer hit och jobbar med mig. Och tanke på den människan han är så valde jag att hoppa på det och sen har jag blivit örebroare väldigt snabbt.
Bra, tack så mycket Christian Järdler för det här samtalet och vi får önska lycka till då till på tisdag när ni möter Örgryte på hemmaplan.
Tack så mycket, kul att vara här.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.